Hej och välkomna till avsnitt 284 av podcasten En präst och en mammut. Med mig Andreas och med dig
Kjell.
Kjell.
Även kallad prästen.
Hur mår du?
Jag mår ganska bra. Jag tänker faktiskt börja med en... Jag har två grejer som jag skulle berätta idag. Ja. Men den första är så egentligen irrelevant för podden. Men jag måste få bikta mig.
Och varför inte göra det i en podd?
Varför inte göra det?
Så att det är fler som tar emot din...
Ja, men precis. Då har jag större chans att få förlåtelse för det här, tänker jag. Jag var inne i stan idag. Och gick på Sveavägen. Och så hade jag hörlurar i öronen. Och så var det en man där som stannade mig. Liksom. Ursäkta, jag tar ur den här hörluren. Och så, ja, vet du hur, ser du långt kvar till Systembolaget? Så titta, då sitter en skylt Systembolaget där som jag just har passerat. Så det är väl en 15-20 meter bort kanske. Så här. Ja, sa jag så här, lite så här, är du dum? Eller liksom, han ser det. Ja. Ja, hur långt är det kvar då ungefär? Ja, den är ju där, så jag, så pekar jag på den där liksom. Ja, men, sa han. Och då såg jag att han hade vit käpp. Det hade jag inte sett innan. Och då ångrar jag lite att jag var, jag ber om ursäkt, förlåt mig, så jag, förlåt. Ja. Men det är ungefär 20 meter.
På vänster sida.
Ja, och då skämdes jag som en hund lite grann. Så att man... stressa fram där och lite smågrin eller också att är du dum, du sitter ju där, du ser skylten, alltså jag ser ju här, du måste ju också se, men
tror du att du liksom varit lite extra irriterad för att den skulle till Systembolaget? Kan det ha gjort någonting?
Så kan det ha varit. Jag får alltid liksom känslan att när det är något så uppenbart så här att där borta, där sitter skylten, den är synlig för alla människor.
Han driver med mig.
Han gör det här för att jäklas på något vis. Liksom. Han kanske såg att jag har krage eller något sådär. Han driver med mig, såhär, Systembolaget. Såhär. Ja, nej, men sen så, förlåt. Ja.
Så hade han en vit käpp.
Ja, och det var ju en...
Man får ju en sån urmänsklig ångest. Av sånt här, när det händer. När man
tycker sig själv vara en ganska hyfsad, god människa. Så här, och så får man säga att nej, men det var jag ju inte den här gången heller.
Liksom. Nej, men ibland händer det. Och så är det alla andra omständigheter. Du var på väg någonstans, kanske lite stressad. Och så kommer någon och frågar
vad du tycker. En dum fråga. Liksom, som verkligen inte var en dum fråga.
Men... Du såg kanske inte personen heller att du gick med hörlurar utan bara...
Nej, det gjorde han inte.
Försökte hitta någon som kunde hjälpa.
Ja, visst. Han märkte väl av att jag mötte någon just precis då liksom, och då stannade han mig. Så att, och det gick heller inte. Det där är ju lite olika, men det gick inte att se på honom på hans ögon eller så att han inte såg. Utan han såg ut som vem som helst av oss. Liksom.
Har du provat att vara synskadad någon gång?
Ja, det har jag gjort. Jag pluggade ju till, först vårdbiträde och sen skulle det bli undersköterska. Jag blev aldrig färdig med just undersköterskeutbildningen, men vårdbiträdesutbildningen blev jag färdig med. Och där var det bland annat ett, fick man göra sådana här specialarbeten och det. Och då gick jag nu ska vi se vad det heter, Tomtebodaskolan heter det väl. Vi gjorde ett studiebesök där i alla fall, där man fick prova på att vara blind. Man fick ledas av sina kompisar. Så här. Och sen gick jag också till, kan det heta ett synskadades museum, tro? Det gör det nog. Ute på, någonstans i Stockholmsområdet. Det här är ju ganska många år sedan, där var jag lite mer förvirrad än vanligt. Och där kunde man få gå in i ett rum som var liksom
svart. Ja.
Och bara känna sig efter väggen, och man fick känna olika saker så här, som man, vad kan det här vara för någonting liksom. Så det fick jag prova på då. Och det gjorde jag på eget, det var utanför skolan liksom, så det gjorde jag på eget bevåg att jag ville in och testa det här liksom, hur det var. Och det var en väldigt intressant upplevelse. Sen när man har gått färdigt så då tänder de lampan liksom, så man får se vad man har gått och tagit i och sådär.
En kollega till oss, det var väl med i samma tråd, eftersökte ögonbindlar.
Ja, just det. Ja, precis.
Och så vart jag så nyfiken, vad ska du göra med din personal? Han ju testa De skulle få ta på sig och sen prova att utrymma.
Ja, just det.
För att se om man hittade sig. För att visa på hur viktigt det är att man har gångarna fria.
Ja, just det.
Vi har inte hört hur det har gått. Jag vet inte om det har genomförts sen.
Nej, just det.
Det är nog på gång, va? Så borde det vara. Ja. Kanske får höra det sen. Jag, på tal om det ämnet, så jag gick ju med jag bodde ju på sånt internat när jag pluggade pedagogik. Och då fanns det en kille där som var synskadad. Mm-hmm. Som idag är en väldigt duktig massör eller naprapat kanske.
Mm-hmm.
Så. Men då fick vi prova dels att spela det här goalball som han tävlade i.
Mm-hmm.
Som är den stor som en medicin, lite mindre medicinboll, tung, som har en klocka i sig.
Mm-hmm.
En bjällra. Så är det så, det är mål på varsin sida, så ska du liksom kasta dig i sidled och när du hör den här bollen.
Jaha.
Och så. Som är en stor gren för en synskadad. Och det var obehagligt alltså. Inte se någonting och så hör man bara... Och så smäller det ju. För att man tar det ju någonstans på kroppen när du slänger det i sidled. Sådär. Ja. Och då fick vi också prova... Vi läste också någon kurs kring det här, så att vi fick också prova en dag åka rullstol. En hel dag ner på stan. Ja. Mm. Och se liksom hur anpassat är det egentligen. Mm. Och så är det klart extra
gissning,
svårt.
Det var inte så.
Nej, och väldigt svårt för den som är ovan, alltså vi som provade att köra rullstol liksom. Och hur jobbigt det var för
kunde
alla
ni också se någonting om hur ni blev bemötta? Eller var det liksom tydligt att det här var en
fake? Ja, det var ganska tydligt, för vi kom ju liksom ett gäng och sådär, så att jag delen fick inte jag uppleva i alla fall. Men sen dess i alla fall så har jag alltid jag började, efter jag lärde känna honom, så började jag, vet du, skänka en slang till Riksföreningen Aktiv Synskadade.
Jaha.
Mm, det har jag gjort varje år. Och så varje år är det en trevlig dam som ringer. Fast jag brukar inte svara, för det är ett nummer jag inte har. Då smsar hon. Hej, det är jag igen. Mm-hmm. När det gått ett år, skulle du kunna tänka dig och stötta mig? Så får du en kökshandduk och en någonting. Så.
Ja, ja.
Och då svarar jag så här. Jag läser upp kvar smset där.
Ja.
Hej Anna, som hon heter. Det här är ju ett av årets absolut bästa sms. Självklart vill jag göra det. Glädje, med vänlig hälsning Andreas. Så var det här svaret. Tack så jättemycket för hjälpen och det finaste sms jag någonsin fått. Jag önskar en trevlig kväll. Anna från Riksföreningen Aktiv Synskada. Gjorde jag ju hennes dag också. Det var väldigt fint. Så att jag sponsrar, och då får man hem en liten broschyr vad de har gjort under året, vad de ska göra kommande år. Mm. Och det... Vissa saker förstår jag inte, för det är lite så bilder på hur någon kör typ en beach buggy.
Jaha.
Och det är fäktning och det är allt möjligt så. Och jag tycker det är ballt, liksom att det inte ska vara något hinder för ungdomarna, fast de är synskadade. Man får anpassa såklart med ledsagare.
Mm.
Men just det där med att leva nära någon då som var synskadad, de utmaningarna som han ställde sig för. Han var väldigt positiv, men han ville inte, han var ju ung, så han ville inte ha någon pinne, käpp. Så nej, han hade mycket buler. Alltså han gick in i mycket grejer.
Ja, just det,
och sen hade han alltid ett stående skämt när han varit i hans rum. Vill att jag släcker? Ja, det spelar inte med. Annars är det han hade olika skämt sådär. Ja, men
det har jag kanske berättat tidigare, det har jag nog gjort. Och då berättar jag det igen. Att jag pluggade ju till präst tillsammans med en döv.
Ja.
Och han blev då, som jag, om jag minns rätt nu, så var han Sveriges första döva präst.
Okay.
Så att vi hade ju alltid på lektionerna så här, men hade vi alltid en tolk, teckentolk. Och som också tolkade, och när man skulle ha någon, för vi hade ju andakter och sådär i övningssyfte, men andakter, vi ansvarade för det, vi elever. Och då fick man alltid liksom lämna in om man hade predikan eller salmerna så här innan, så att de kunde kolla igenom det där, så att de skulle teckentolka både salmer och sånger. Spännande. Jag vill minnas att jag sjöng en fattig bonddräng faktiskt där också, och fick den teckentolkad.
Ja.
Så att det var ju kul.
Ja.
Och sen så, och de här blev liksom, ja, de blev ju som en del av gruppen, de här teckentolkarna.
Såklart, just det.
Och... så att de gjorde någon sån här på en avslutningsfest som vi hade, så hade de förberett en tolkning av, jag kommer inte ihåg om det var Öppna landskap eller någon annan sån här Lundell-låt, så att de liksom, det var deras stora show så här. De gick fram och så körde man den här Lundell-låten i högtalarna medan de showade och tecknade den här till och sådär. Jag minns både Johan, som han hette, prästen, och tolkarna. Det var alldeles väldigt speciellt sådär.
Undrar vad han fick tjänst sen. Alltså, liksom, jag tänker att här kan ju verkligen Svenska kyrkan dra nytta av den här speciella kompetensen och bakgrunden och erfarenheten. Absolut. Och som kanske kan gynna ett stift mer än en församling. Men jag har ingen aning om.
Han läste för Härnösand, så jag tror, och han prästvigdes i Härnösand. Så att jag tror att han är kvar där. Jag vet att han har bytt efternamn, jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Men han håller till, tror jag, fortfarande där uppe. Så nej, det är en väldigt speciell kunskap som väldigt få har av oss prästvigda. Kanske finns det fler nu, jag vet inte, men om jag förstår det rätt så var han den första.
Jag läste ju, på gymnasiet läste jag ett par kurser teckenspråk. Och då hade vi en kompis till mig i klassen, han hade en syster som var hörselskadad. Så han kunde ju teckenspråk flytande, och det visste ju läraren så. Och vi tänkte så att vi kunde fuska lite med det här, för att om vi inte hade gjort läxan så, det här är på gymnasiet alltså. Så, men han liksom, han bara med sin människa, för han var ju döv då, läraren. Ja. Och, och satte vi upp en hand så där och pratade bara, han märkte ju det. Han hade ju, alla andra sidor var ju så skarpa, så då slog han hårt som han var kund i bordet. Så, för när han märkte att vi fuskade på något sätt. Så. Och då var man ju ganska, relativt vass på det då, efter. Men det är inte så att jag fått praktisera det så mycket i livet. Nej, en gång har det kommit in där du jobbar nu, i församlingsgården där. Mm. Så kom det in en kvinna som behövde hjälp som och då fick jag liksom användning av de här teckenspråkskunskaperna och så om hon bokstaverade, vi tog det långt, så vi skrev lite och så här, då kunde jag hjälpa henne, hon skulle till en annan adress då, så kom vi fram till, men sånt där är ju som allt, måste ju underhålla annars så
visst.
Men jag har varit på några sån här lite större gudstjänster när det har varit tolkar. Mm-hmm. Det finns något sammanhang, jag kommer inte knappt på vad det heter, som kyrkan, kan heta Världens fest, som har varit någon gång.
Ja, det
gånger.
Finns ju något som heter.
Ja, och när det är så här, var någonstans där det var en gudstjänst då i Karlstad, i Löfbergs arena. Mm-hmm. Så det var, jag tror att det var så här 25 nattvardsstationer och det var liksom 10 000. Mm-hmm. Ja. Och på, när det var, jag har varit på några sådana i mitt liv. Då har det varit tolkning då på
Ja.
Men det är ju fantastiskt att ändå att vi finns i ett samhälle där man kan få fram resurser så att han kunde läsa till präst.
Ja, typ, ja, ja, verkligen.
För det är verkligen. Inte många ställen.
Var tacksam för.
Verkligen. Precis. Mm. Det var ju en ingång också.
Ja, absolut.
I podden.
Vad står du i?
Jag står i att vi hade en väldigt fin allhelgonahelg. Mm. Den var ju här med mycket, mycket besök och mycket. Ja, men det känns ändå som man gör någon skillnad där, tycker jag. Jag var mest inne då i vi har en sal som ligger i anslutning till en av kyrkogårdarna där vi hade kaffeservering, och så var det servering ute på kyrkogården också. Mm. Men jag var mest där inne och det liksom var ju fullt med folk hela tiden, och man får sätta sig ner och prata med några och sådär. Vi är här för att tända ljus för den och för den. Och korta sådär snabba samtal, men som man ändå kanske gör skillnad. Så stod och delade ut lite reflexer och ljus och ja, sådär. Mm. Så att, men det är ju, det har vi pratat om tidigare, det är ju blivit vår största dag liksom. Alltså sett till besökare.
Visst, absolut. Kyrkligt sett är den ju nästan ingenting, så att säga.
Nej.
Men besöksmässigt och samhälleligt sett så är den ju den största. Det är det nog.
Jag tog ett par varv på kyrkogården också. Det är otroligt vackert ju när det börjar bli mörkna och alla ljus och alla människor som står där vid olika gravar och minneslund och sådär. Sen hade vi ju, som vi alltid har, lite olika musikevenemang som pågår i kapellet då, som just ligger där. Det är mycket folk. Och det...
Jag var inte i tjänst på lördagen. Nej. Jag jobbade på fredagen och på söndagen, men inte på lördagen. Och där var det lite grann så att vi hade haft diskussioner. Det nämnde vi ju i podden förra veckan. Ja. Om det här med de här 1000 bullarna.
Ja, just det.
När jag skulle gå upp till kyrkan på fredagskvällen för att vara med på en, jag kallar det musikgudstjänst, andra kan kalla det konsert, men så. Mm. Där jag läste dikter och, det var en körkonsert, men jag läste dikter och hade någon betraktelse.
Yeah.
Och på väg dit så tittade jag in i köket i församlingshemmet, och där ligger alla dessa 1000 bullar på bordet, i påsar.
I påsar.
Och att jag tror att jag såg likadan ut då ungefär som jag gjorde första gången jag hörde att det skulle vara 1000 bullar. Och nu var det 1000 bullar. Nu låg de där på. Och så jag sa det till vaktmästaren som var kvar där. Alltså det här, jag måste fota det här. Det här är sanslöst. Det ligger 1000 bullar på det här bordet. Och ändå så är det minst lika många bullar som ska serveras ute på kyrkan.
Ja, och på de andra ställena.
Och på de andra ställena. Ja. Så här är 1000 frysta kanelbullar ligger här nu.
Och väntar.
Och väntar. Ja. Idag pratade jag med diakonen som hade varit där. Mm. En av våra diakoner. Och hon sa att 2 påsar av bullar blev kvar.
Ja.
Så att det var ganska bra räknat. Ja, det var ganska bra räknat.
Jag såg lite bilder från ditt håll också där från kyrkan. Det såg ju väl besökt ut också i församlingssalen där. Från just där det. Du tjänstgör så att säga. Ja, men det är ju fint. Och där tycker jag det är ju viktigt. Alltså, såklart att om folket kommer då att vi gör extra satsningar. Liksom. Mm. Det är ju väldigt många. Alltså jämfört med vanlig helg såklart så är det jättemånga som är i tjänst.
Och vi
ordnar med volontärer som kan ha servering och fler kragar då, som vi kallar det. Ja. Alltså präster, diakoner som rör sig och sådär. Ja, men
jag tror vi hade 3 kragar på plats hos oss.
Ja, något sånt där hos oss, 4-5 under hela dagen. Mm. Och det gör ju någonting. Mm. Så. Det blir kort
att om man tar det på allvar.
Ja, liksom, ja men precis.
Det här är något som alla, är... liksom engagerar församlingen.
Ja, liksom. Ja,
och där är det lite grann så, även om det här, nu är det här kanske lite nörderi, men där har vi också varit inne på det förut. Att på lördagen är det ju alla helgons dag och på söndag är det alla själars dag. Vilket gör att egentligen så borde det vara söndagen som är den stora dagen. För det är då man ska tänka på de avlidna dagen innan på lördagen. Då är det ju helgonen egentligen som ska tänkas på. Men där har ju kanske inte kyrkan hängt med riktigt. Och liksom att varför inte skifta plats på de här 2 dagarna så att det blir rätt. Liksom det här redan, eller hur man nu gör så. Ja. Och att man lägger de texterna där. Ja. Men vad jag skulle säga var att där har kyrkan hängt med däremot på att upptäcka att ja, men det här är vår största helg nu som vi sa. Att man faktiskt satsar på den här. Mm. Det är inte så bara att nej, det här är inget kyrkligt, det här ska vi inte hålla på. Utan här är det verkligen, kyrkan går all in här.
Ja,
verkligen.
Ja. Ja, men det är oerhört viktigt att man följer det. Här är helt ett annat ett sidospår som det kanske ser annorlunda ut nu. Men jag var ju rätt många somrar på den här på Göteborgs skärgård på Hönö.
Just det.
Det är den här konferensen som den lilla missionsförsamlingen nu då, Ekumenia, ordnar. Liten och kommer där så är det så mycket folk. Och 10 000 så. Och då är alla kyrkorna med. Alltså alla olika frikyrkor. Men under den veckan var ofta Svenska kyrkan stängd.
Mm.
För vi gick ju förbi där eftersom det gänget jag kommer från Svenska kyrkan. Så här, men under vad Svenska kyrkan gör den här veckan. Så ja, det är stängt. Det är ju en miss.
Ja,
så.
Ja, just det.
Sen kan
just
jag
det.
Förstå att de kanske inte har så mycket samverkan så, men det är ju, kan de ju passa på att vara med där liksom.
Ja, just det.
Ni vet, jag har ju ingen aning om varför. Jag bara möttes av en stängd dörr den gången.
De kanske tänkte att det lönar sig inte. Ingen kommer till oss i alla fall.
Så kan det vara. Och sen kanske har det varit öppet alla andra år. Jag vet ju inte. Vi mötte det så tänkte vi så här. Det var väl onödigt. Så, utan att veta någon kontext eller bakgrund liksom. Men för det är ju viktigt att kommer folk då. Men det är då vi ska lägga våra resurser och vårt krut. Liksom.
Jag var med om en annan grej i helgen också, apropå helgorna, och det var den andra grejen jag skulle ta om som jag sa i inledningen. Och det här är, det finns en tradition, jag vet inte hur länge den har hängt med, men det finns en tradition att under just allhelgona helgen så gör man en samverkansgudstjänst mellan Svenska kyrkan och det är väl alltså Rotebrokyrkan som den heter där. Det är väl Ekumeniakyrkan.
Ja.
Och vilket gör att då någon präst ifrån vår församling eller distrikt också kommer dit och predikar, är med i gudstjänsten tillsammans med pastorn har jag förstått att det brukar vara så. Och nu förra året, så något ett par år tror jag, har varit min chef som har gjort detta. Och eftersom hon inte är på plats nu så ja, men då ska någon av oss göra det som skulle vara där. Och strunt samma, lång historia kort, det blev jag som skulle dit i alla fall göra det där. Jag har varit på besök så i Rotebrokyrkan någon gång, men jag har aldrig firat gudstjänst där. Liksom vet inte hur det fungerar eller hur det ser ut, alltså på det sättet. Så.
Men är inte upplägget då att pastorn leder och du predikar?
Jo, det är det säkert. Ja. Den här gången så var det ingen pastor där.
Nej!
Det var en grej. Jag fick med att jag är tyvärr inte i tjänst den här gången, så du får vara ensam där.
Ja, vad spännande.
Ja, okay. Och sen så, och vi har ingen musiker heller. så här, sas det då först. Och då sa jag, okej, men kan det funka om jag kommer dit med gitarren då? Så kan jag spela till psalmerna liksom. Jaha, men det går bra. Och sen så kom det ett mejl så småningom. Ja, men nu har vi en musiker i alla fall. Ja. Så att, då var det en liten farbror som satt där och spelade piano.
Piano. Mm.
Och sen så var det också två farbröder som spelade gitarr och bas till psalmerna. Så, så det var nästan som ett litet lovsångsteam. Så och jag hade ett samtal innan jag träffade de två som skulle vara... Ja, gudstjänstvärdar, slash vaktmästare, slash husmor, allt.
Slash allt.
Eftersom det här är en mycket liten frikyrka. Ja. Så gjorde de ju allt. Och supertrevliga människor som jag träffade och hade planering med om det här. Ja, men det här. Och vill du göra det? Men vad trevligt och vad roligt. Så, ja, men jag kan, ja, men det här. Det var verkligen i bästa samförstånd. Ja, och visst, plus att vi upptäckte att vi båda hade hus på Väddö. Så, här. Så att det var, vi hade så mycket gemensamt.
Ni möttes
så här.
Ja,
men det var jättebra. Och så kom jag dit och så jag vet inte riktigt hur det funkar. Så att jag sa, hur brukar eran, liksom, hur brukar pastorer och präster vara klädda? För jag tänkte, jag vet inte, har de liturgiska kläder här? Eller? Ja, vår pastor är ju lite friluftsmänniska och sådär. Så hon brukar ha sådana kläder på sig. Okej, jag har en kavaj med mig. Tror du det? Ja, det går bra att ha en kavaj. Du, så.
Och sen fint att du kollade. Och inte, det var ju rätt gjort.
Jag vill gärna det. Liksom, det så och sen så kom... Så började det här lovsångsteamet som också var, den här damen också ingick i. Tillsammans med sin dotter. Och så. Alla de här stycken som sjöng... vissa, de övade innan gudstjänsten. Och då sjöng de Here I Am to Worship. Och det är som vi sjunger ofta med konfirmanderna. Så att jag satt väl där och sjöng med längst bak medan de övade. Så, vill inte du vara med och sjunga? Du kan få sjunga med du också. Ja, visst. Så det var så skönt liksom det här. Så det hamnade i lovsångsteamet
samtidigt.
Och så hade jag då predikan. Och sen så skulle jag sjunga. Det hade jag kommit på att eftersom det här var temat då var det var ju söndag efter alla helgens dag och så vidare. Och alla själars dag och vårt evighetshopp och sådär. Tänkte att jag skulle kunna sjunga Fattig bonddräng där.
Ja.
Och så att jag skickat sms till den här damen och kan jag göra det? Och så, ja, men det är toppen, jättefint, gör det, det blir jättebra. Så här. Och så gjorde jag, så kom den här farbrorn då som stod där i låsanstimmet. Ja, vilken tonart brukar du spela i? Ja, är det så här. Ja, kan du höja sista två verserna till E istället? Så, ja, det kan jag. Ja, för då kan jag spela bas till det här. Ja, visst. Så jag satt igång där. Det var första gången jag blev baskompad när jag sjunger med gitarr. Nej, det var en fantastisk upplevelse. Sen satt jag och fikade lite med dem efteråt och sådär.
Det är ju så här att den är ju en liten församling.
En mycket liten församling.
Och har, vet inte, och jag tror inte att pastorn är ens på heltid.
Nej, det tror jag inte
nej,
jag heller.
Utan, men, ja, och det är klart, ensam person. Och då får, någon söndag måste man ju få vara ledig också.
Ja,
för
absolut,
det blir väldigt, blir väldigt ensamt så.
Ja,
men visst, då var det ingen gudstjänst uppe hos
Steyrasets. Utan precis, det var på ett sätt sammanlyst. Ja, så att det var ingenting där. Så, vilket gjorde att några av våra församlingsbok kom ut till den här kyrkan istället. Och som jag fick med det. Så det här var jättefint och vi är så nöjda. Så där.
Det var att en riktigt kul bra upplevelse.
För att man är, eller man och man. Men jag, lite nervös innan. Så här, hur ska det här gå? Hur är det här? Här har jag verkligen ingen koll. Så, hur ska det funka det här bra? Så här. Och det gjorde det verkligen. Så de var så snälla och tog så väl hand om mig. Så att jag kände mig riktigt väl omhändertagande.
Ja, bra. Då har du inget emot att kanske komma tillbaka?
Nej, jag sa faktiskt det. Att jag kom gärna tillbaka om det skulle vara så.
Ja.
För att den här farbrorn som spelade till gitarrsången där. Och han sa det att ja, det var ju kul att spela ihop. Du kan väl höra av dig om du vill spela igen. Ja, det kan du med göra. Så.
Ja, det var roligt.
Det var kul. Det var en glädje.
Ja,
det var en glädjedag för mig.
Ja. Ja, och en glädjefylld helg, en tung helg såklart för så.
Men ändå ljus, det är både mörk och ljus på en gång, verkligen.
Precis.
Det finns hopp på något sätt.
Hopp om liv. Har du hittat på några spännande artiklar inför dagens avsnitt?
Spännande är ju fel ord. Jag har hittat artiklar.
Ja, då kör vi bara.
Och här är en man som heter Jan Strid. Han är statsvetare och pensionerad lektor vid Göteborgs universitet. Han har gjort undersökningar om kyrkovalet. Och då är det så här att många av de här nomineringsgrupperna får inte ihop ledamöter till församlingar och pastorat. De får dem ihop ofta till kyrkomötet men inte just till församlingarna. Och han tycker att det här är en väldigt allvarlig fråga. För att det stora i stora grupper. Det är inte bara såna små nybildade grupper som har svårt att besätta sina platser, utan det stora. Och han säger att det här säger att de är endast intresserade av kyrkomötet och inte av församlingarna. Det är uppenbart att det är makten de vill åt, inte kyrkans vardagliga arbete, utan den samhällspolitiska makten, säger Jan Strid. Han menar att de opolitiska nomineringsgrupperna tydligt visar att de satsar på alla kyrkans beslutande organ, även lokalt, eftersom de har tillräckligt många kandidater till sina mandat. Grunden i vårt kyrkliga system är församlingarna, och nu finns en risk att de förlorar sin betydelse och att det är kyrkomötet som styr. Då kan det bli så att församlingarna bara får göra som kyrkomötet beslutar, säger han.
Ser det inte ut så här också på många ställen när det kommer till kommunpolitiken? På små orter, att det är svårt att få ihop folk. Så jag är inte så förvånad att det är svårt. Och grejen är så här, den som har suttit i en styrelse som det här ändå handlar om, det är ett stort förtroende, och du behöver inte kunna alla delar, men det är bra om du har lite hjärta för det. Får du inte ihop folk så att folk till slut bara, men okej, jag sitter väl där då. Det vill man inte heller ha, för sån styrelse har jag suttit i, att så här, vi behöver fylla en plats, kan någon sitta där liksom, och då ger ju inte det någonting, för det här är ändå varje församlings högst beslutande.
Ja, absolut. Visst.
Och visst. Även har ett arbetsgivaransvar och så vidare. Så att det är väldigt viktigt. Men jag förstår att det är svårt på de här små, de mindre platserna liksom.
Ja.
Och jag vet ju, som har fått ett kontaktnät över alla stiften, med de som är ordförande för ett visst fackförbund, som jag själv är ordförande för, i vårat stift. Och det liksom nästan varje gång vi möts så vittnar de om hur svårt det är att få kyrkoherdar. Vi kan ta Luleå stift, Härnösand stift, som inte är inne i stan. Just på de olika ställena. För där finns det, men annars är det väldigt svårt. Ja, och det kan vara samma Pelle eller Stina som söker fyra gånger, och till slut, ja, men får vi ta den, fast man kanske tänker sig att det här blir liksom inte bra. Och med all den här vetskap, då är det inte så konstigt att det inte alltid blir så bra i Svenska kyrkan.
Nej.
Att man kan läsa om de här köpningarna. Jag har fått en större förståelse. Okej, men finns det inga underlag? Vad ska man göra? Och finns det inga som vill vara kyrkopolitiker lokalt? Vad ska man göra liksom? Det är ju väldigt svårt och allvarligt, såklart.
Men kan man ställa upp? Det kan man ju göra. Man kan ställa upp bara i kyrkomötet som nomineringsgrupp. Och inte i församling.
Pass, kanske.
Ja, men jag visste det är så. För att vissa grupper finns väl inte representerade i församling och så. Och då är det ju kanske så att då ska man kanske inte då ställa upp, om man inte räknar. Om man inte har folk som kan sitta på listorna, så kanske man inte ska...
Jag vet inte, men viktigt. Och då kanske, om det här blir ett ännu större problem framåt, kanske ännu viktigare att ändra det här systemet.
Det var han kommer fram till också, med Jan Strid, att vi behöver uppdatera valsystemet.
Ja.
Helt enkelt.
Ja, har vi något mer?
Ja, jag har en grej till här. Det här var lite kul ju. Motorburen ungdom har dåligt rykte i Hedemora. Jag trodde motorburen ungdom hade dåligt rykte överallt.
Mm.
Samtidigt är de sällan med när kommunen försöker arrangera aktiviteter för unga. Vad göra? Jo, ett EPA-rally såklart, står det här i kyrkans tidning. Därför tävlade A-traktorer mot varandra runt Hedemora i helgen med målgång på Hamrebanan. Rallyt arrangerades av projektet Meningsfull fritid, som Hedemora kommun och Hedemora Husby och Garpenbergs församling driver tillsammans. Jag
tänkte, varför står det här i kyrkans tidning? Jag förstår.
Vi har anordnat flera aktiviteter för elever på högstadiet, och vi såg att motorburna ungdomar, jag trodde inte man använde det uttrycket längre, det trodde jag var på 50-talet typ så. Vi såg att motorburna ungdomar inte kommer. Då började vi fundera på vad vi skulle kunna göra för dem, säger Ida Kortesmäki, fritidsledare på församlingen och projektledare för Meningsfull fritid. Och satsningen visade sig väldigt uppskattad, både av deltagarna och den publik bestående av familjemedlemmar och skolkompisar som samlats kring Hamrebanan.
Ja.
Jag tycker det här är en liten solskenshistoria.
Verkligen. Om det är ett sätt att nå sådana som man inte når.
Som man inte når, ja.
Sen undrar jag hur det här rallyt går till, eftersom de får bara gå i 30, eller vad det är. Det kan ju inte bli så vilda omkörningar. Men det kanske kommer...
Polisen var där, ja, faktiskt. Men det står här, de var där för att bygga relationer. Ja. Inte för att kolla hur fort de körde, nej, står det. Och det står också att en del kanske blir lite avskräckta för att polisen var där. Men ja, de var där men hade inte... Polisen var på plats för att svara på frågor och hålla i prisutdelningen också, står det.
Just det.
Så att det var nog ganska... liberalt, ja, syn på hastighet i den här,
just den här dagen,
just den här dagen, ja, skulle jag tro.
För det är väldigt kul om det bara är saker som går exakt lika fort i 30.
Ja,
som...
ja, just det.
Ja, just det.
Sen vet jag inte, utan att ha någon direkt...
Inte jag heller, såklart.
...om motorburna ungdom och deras fordon. Men jag vet inte hur många motorburna ungdomar som kör dessa EPA-traktorer i den lagliga hastigheten.
Nej, nej.
För jag har förstått att det är ganska lätt att mäcka till dem så att de går lite fortare än den tillåtna, ja, hastigheten. Men det här är naturligtvis bara fördomar som jag har och vet absolut ingenting om det här, utan det kan vara så att alla kör lagligt.
Du vet att det inte är så, men...
Så vet jag att det inte
är. Ja, men det var kul!
Jag blev lite glad av det. Ja. Det är lite så här... Det är lite tönt stämpel och,
ja,
därmed
lite
glatt,
ja,
roligt.
Om liksom några som ja, som annars inte nås, helt enkelt.
Supertydligt, alltså super oklart sidospår kring det här, apropå det här, ja, med lite tönstämpel och det där med glatt. Jag har börjat lyssna på en ny podd.
Ja.
Jag lyssnar inte på jättemycket poddar, eller rättare sagt, jag har börjat lyssna på allt fler poddar, men inte den typen av poddar som du lyssnar, nej, på med, nej, två manliga komiker som försöker...
Eller fem eller sju.
Eller så, ja, mm, som tjänar sitt uppehälle på detta.
Nej.
Utan det här, jag lyssnar på lite andra saker, dokumentärer och lite saker.
Ja.
Mm. Och det här är en podd som heter När man talar om trollen.
Ja.
Och här är liksom...
Det känns som det passar.
Ja, ja, men, se, ja, faktiskt. Ja, för jag är väldigt intresserad, framförallt var jag det som något yngre, av folktro och folktrons väsen.
Ja, det var verkligen...
Och, ja, det var verkligen, ja, när man, ja, talar om troll. Ja. Man talar om troll och tomtar, ja, och spöken och gastar och rik, ja, spöken och all, så här. Det är en folktropodd, helt enkelt. Och där, det är så, den är så... Alltså, den är fantastiskt spännande och intressant.
Ja.
Så. Den är också lite... Vad ska jag säga? Inte pajig. Utan den är... naivst naturlig på något vis. Alltså, det är, okay, otroligt kunniga, ja, två gubbar, ja, eller män, ja, killar, jag vet inte, som sitter där. En som är någon doktor i sån här religionshistoria eller så, och, ja, en annan som är folklivs entusiast. Eller,
yeah,
så här, ja. Så att de är superduktiga, men, mm, de är också väldigt nördiga.
Aha.
Och så är de liksom lite så här, de drar nördskämt med varandra. Så här. Jag tycker att det här är så, och den ena pratar en väldigt utpräglad, nu säger jag norrländska, och, ja, det vet jag att det finns inget som heter så, men jag vet inte vilken dialekt det är han talar, så, ja, därför blev det norrländska. Ja. Och han talar väldigt så här, men hej Tommy! Och då säger han där, hej du! och så drar vi, alltså, det är så skönt, ja, de här är totalt de saknar helt och hållet en sån här prestige.
Liksom. Ja, ja, ja.
De sitter och snackar, för de älskar sitt ämne, och de sitter och pratar om det här. Och det är så främmande från de här Stockholms
snabba grejerna,
poddarna, mm, som, mm, sitter med liksom, som har någon cred så här. Ja. De här är så okreddiga, så att det är fantastiskt skönt.
Men vadå, är det ett väsen per avsnitt?
Ja, det är ett väsen per avsnitt.
Ja, okay.
Ja. Så att jag har lyssnat på gastar, jag har lyssnat på tomten, jag har lyssnat på vad heter det, trollen, mm, jag lyssnar på skogsrået, varulven, och just nu håller jag på att lyssna på
Men går de igenom då på trollen till exempel, de olika trollstammarna, så här, skogstroll, bergstroll?
Ja, faktiskt. Ja, det gör de faktiskt. Ja.
Det var, och det typ här är så också, många kunde.
Vi tycker så här att ja, vi har gjort en timmes avsnitt, så alltså, ibland har vi gjort kanske något, mm, längre, oftast lite kortare. Ja. Här snackar vi 2,5 timmes avsnitt, så att jag lyssnar inte på det, men följer du, så okej, okay, nu lyssnar lite, så, ja, lyssnar jag imorgon igen, så.
Ja.
Men som sagt var, ja, det är väldigt väldigt charmigt så där liksom.
Ja.
Alltså, ja, så här, hoppas vi att de inte har tröttnat på oss, vi har pratat så mycket. Så här, jag tycker det är väldigt, jag blir väldigt tilltalad av det där.
Du skulle gärna gästa kanske?
Jag skulle gärna gästa den där podden. Ja. Jag skulle inte ha något att tillföra, men bara för att, nej, sitta där mellan gubbarna och höra dem skrockar. Så
du kan ju en hel del och sånt där.
Jag har faktiskt kunnat en, ja, del om det, men nu var det så länge sedan jag ägnade mig åt det. Men ja, det är spännande.
Det går att damma av det också.
Det kanske gör. Ja. Det var helt verkligen, ja, men det var, här, men jag kom bara att tänka på det, just det där. Jag blir tilltalad av det här när inte det ska vara så förbålt kreddigt, ja, allting. Utan, ja, men vi gör det här, det är lite töntigt.
Ja.
Det är lite töntigt att ha rally med EPA-traktorer, ja, och det är lite så här, men det är kul. Alltså, men de kommer, ungarna kommer. Ja,
perfekt.
Härligt.
Har vi någon sista?
Nej, det tycker jag
nej,
inte.
Då går vi på andakten.
Jag tycker vi går på andakten. Jag hade någon tema, men det är så tråkigt så jag tar inte den. Vi går på andakten och nu drar det ihop sig här till mörker. Det är söndag före domsöndagen nu på söndag här.
Det är snart nytt år.
Det är ju det, precis. Ja. Och rubriken är vaksamhet och väntan. Och jag läser ur Matteus evangelium. Det här är en klassiker. Jesus sa, då blir det med himmelriket som när 10 unga flickor gick ut med sina facklor för att möta brudgummen. 5 av dem var oförståndiga och 5 var kloka. De oförståndiga hade tagit med sig facklorna men inte någon olja till dem. De kloka hade med sig både oljekrukor och facklor. När brudgummen dröjde blev alla dåsiga och föll i sömn. Vid midnatt hördes ett rop. Brudgummen är här, kom ut och möt honom. Då vaknade alla flickorna och gjorde ordning sina facklor. De oförståndiga sa till de kloka, ge oss av er olja, våra facklor slocknar. De kloka svarade, den kan aldrig räcka både till oss och till er. Gå istället och köp hos dem som säljer olja. Men medan de var borta och köpte kom brudgummen. De som stod färdiga följde med honom in till bröllopsfesten och porten stängdes. Efter en stund kom de andra flickorna och ropade, herre, herre, öppna för oss. Men han svarade, sannerligen, jag känner er inte. Håll er därför vakna. Ni vet inte när dagen och timmen är inne.
Det var lite svårt, tycker jag. Det var lite många, det var nästan lite Johannes.
Det är lite Johannes, ja.
Fast det inte var det.
Fast det inte är det. Nej. Ja, det är väl inte så svårt att förstå själva innebörden i texten. Det handlar ju om att vi ska vara beredda att
absolut.
Jesus kommer och sådär.
Det blir en bra sammanfattning sista raden. Så.
Ja, precis. Håll er därför vakna. Ni vet inte när dagen, timmen är inne.
Ja.
Och att om man nu inte håller sig framme då när Jesus kommer så är man inte välkommen in senare så att säga. Det här är ju en grej som faktiskt var en realitet på, jag vet inte när, men i gången tid. När man verkligen på riktigt var orolig för att man skulle bli kvar den dagen Jesus kom. Tänk om jag befinner mig på fel ställe. Eller tänk om jag har varit
fel.
Mm. Att jag har betett mig fel, mitt liv har varit fel. Så att när jag kommer hem en dag så har Jesus varit där och hämtat hela min familj. Men jag blir kvar själv.
Mm.
Och det var ju verkligen som sagt en realitet. Det var något man räknade med, kanske inte i alla sammanhang, men vissa kristna kontexter så var det. Och då är det ju jag tycker det här är en jag brukar säga en vacker text. Det tycker jag inte att den är, kanske inte vacker, men den är dramatisk.
Ja,
den är väldigt, man kan ju se de här oljelamporna eller fladdra liksom i mörkret där, och där kommer brudgummen som ju är Jesus, då förstår ju. Och de kan tänka att de sitter och tisslar och tasslar där, de är lite ivriga. Det är en tydligt dramatisk bild. Den tilltalar mig så, men den är också ganska, det är en svår text. Och jag vill ju inte tro att Jesus lämnar någon bakom sig som vill följa med honom.
Nej, och att det inte bara är en chans där och då, utan får du en ny
för
chans.
Det sägs ju också, varje dag är Guds nåd, är varje morgon ny, som man säger. Att varje dag har vi en ny chans.
Precis.
Vi lever i vårt dop, vi är döpta, vi får syndernas förlåtelse, vi kan börja om på nytt.
Ja.
Det som hände igår, vi brukar också skoja om att Gud har väldigt dåligt minne.
Ja,
det som hände tidigare har Gud glömt. Liksom. Nu är det nu och det gamla är glömt.
Ja.
Och därför så har jag svårt att ta till med budskapet i en sån här text att nej, nu är det nu och nu har du betett illa, du kommer inte med. Så jag har svårt överhuvudtaget att ta till mig alla typer av texter där som är så exkluderande på det sättet att man säger att du kommer inte att komma med, eller du måste bete dig på det här sättet för att bli omtyckt av Gud. För jag tror att
nej, men på den tiden man predikade så då.
Ja, men det är väl då det kommer den här följden som vi var inne på här med att folk blir verkligen rädda för en sån här text. Vad händer? Vad händer med mig nu?
Alltså jag inte sitter på söndagen i gudstjänsten.
Ja, till exempel.
Ja.
Eller att jag har, oj nu var jag ute och kanske drack sprit och då kommer Jesus och där sitter jag liksom. Och nej, du får inte komma in. Dig tar jag inte med mig, du får vara kvar. Så, att det är ju en, jag tror att det fick, ska inte överdriva, men det kunde få väldigt besvärliga följder.
Absolut.
Predikan kring en sån här sak, en sån här text, att du platsar inte.
Nej.
Om du inte gör så här så platsar du inte. ja, som sagt, jag är väldigt skeptisk till alla den typen av texter där det står så. För jag tror ju att Gud är större. Gud är större än så. Och vi har, jag tror vi har alla möjligheter att komma till Gud. Om vi vill så får vi det. Utan större bekymmer. Jag tror Gud är bara glad. Ja, men en till som vill komma. Välkommen, absolut. Välkommen.
Verkligen. Så. Lämna den.
Vi lämnar den och så ska jag sjunga en liten sång. Nu har jag en gitarr här som bara har 5 strängar.
Ja.
Fast jag vet inte om någon märker någon skillnad beroende på hur jag spelar. Så kanske inte märker så mycket. Jag tänkte ta, det här är egentligen domsöndagen kan man säga. Men det går ju lika bra nu. Guds son en gång i morgonglans. 490. Guds son en gång i morgonglans skall återkomma hit. Och alla ängslans skuggor fly och världen fylls av liv. Han är densamme som han var, men klädd i härlighet. Med solens krona blir han krönt och stjärnors diadem. Och klarare än påskens ljus, då han steg ur sin grav och krossade det ondas makt och dödens udd bröt av. Ja, klarare än påskens sol är Herrens härlighet. När han på skyar kommer hit och alla honom ser. Guds son en gång i morgonglans skall komma hit igen. Hans stora dag låt oss med bön på tro på skynda den. Guds son skall komma. Allt som dolts skall då bli uppenbart. Vi väntar, ropar med hans folk, kom Herre Jesus snart. Det var inte bara så att det fattas en sträng, det var också ostämd. Men det vackra sitter i betraktarens öra. Och det var inte mycket som hamnade här kan jag säga. Ja, men tack. Däremot är det en väldigt vacker psalm. Jag tycker mycket om
tack. Det. Och tack Svenska kyrkan i Sollentunas kommunikationsenhet för att ni är med oss på detta.
Bam!
Denna resa. Kära lyssnare, ha det så bra. Ja, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!